Jag började igår morse att ta upp frågan om Nya och Gamla testamentet. Utifrån den ofta gjorda iakttagelsen att kristna läser Nya testamentet istället, som de brukar säga. Och därmed blir de hastigt och olustigt av med 2/3 av Bibeln på ett enda bräde. Och därför så håller vi på att bekanta oss med vad skriften, vad Nya testamentet säger om Gamla testamentet och kanske framförallt vad Jesus säger om Gamla testamentet. Vi läste igår i Matteus 5 kapitel och vi ska göra det igen, så får vi lite repetition och så att säga en liten anknytning till gårdagen. Matteus 5:17. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och jorden förgår ska inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå, inte förrän allt har skett. Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisar människorna så, han ska räknas som den minste i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem ska räknas som stor i himmelriket. Jag säger er att om inte i rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket. Här målar Jesus en intressant bild. Och en bild som jag tror att de flesta av er inte har sett. Nämligen detta att vi uppfattar väldigt lätt lagen som en sorts Guds kravlista. Sån och sån och sån borde du vara. Det och det och det borde du göra. Det här och det här och det här får du inte göra. Men Jesus har en annan bild av det här. Han talar om lagen som en profetia. Och han säger att inte minsta prick av lagen ska upphävas förrän allt har gått i fullbordan. Lagen är alltså en profetia om det liv vi en gång kommer att leva. Och den som nu för denna profetia fram mot sin uppfyllelse och fullbordan, det är Jesus med sitt frälsningsverk. Med det tas ett steg, det största och det viktigaste, fram emot det liv som lagen talar om och som alltså inte kommer till oss i sin slutgiltiga form som ett krav, utan som en gåva, som en möjlighet och som någonting som Gud lägger in i oss. Därmed blir alltså lagen en profetisk förutsägelse om paradiset egentligen. Om det liv vi är på väg till och som alltså Gud håller på att förverkliga i dig och mig. Och då är det klart, då ska ju inte det här avskaffas. Då är vi ju helt ute och cyklar. Om vi liksom säger att lagen, den har haft sin tid och nu är det inte alls det som gäller, utan nu är det nåden som gäller. Ja, tack och lov, det är nåden som gäller. Men nåden betyder ju bara att lagen har fullkomnats, som vi läste igår. Alltså att lagen har förbättrats så till den grad att nu är den inte Guds önskemål, utan nu kan den vara ditt önskemål därför att Gud erbjuder den som en gåva.
Gud säger, jag vill ge dig kraften att leva så här. Jag vill fylla dig med min heliga ande, med min inspiration, så att detta liv blir möjligt. Jag tvingar dig inte till det, jag erbjuder det. Det här är ju det meningsfulla livet. Det här är ju det sanna livet. Det här är det livet som du aldrig kommer att ångra. Du är inte tvungen att vända andra kinden till. Jag ger det som en möjlighet. Och nu tas alltså ett viktigt steg mot, så att säga, den profetiska uppfyllelsen av lagen som profetia. Vi ska gå till Johannes evangeliet till det 8:e kapitlet. Och Johannes evangeliet handlar ju som regel om ganska långa, bitvis laddade samtal mellan Jesus och hans samtida. Och vi hoppar in precis i ett av dessa långa argumenteringstillfällen. 8:e kapitlet 28 till och med 30. Och Jesus sa: när ni har upphöjt människosonen ska ni förstå att jag är den jag är, och att jag inte gör något av mig själv utan talar så som fadern har lärt mig. Och han som har sänt mig är med mig. Han lämnar mig inte ensam, eftersom jag alltid gör det som behagar honom. När han sa detta kom många till tro på honom. När han sa vad då? Jag är den jag är. Han tar Guds namnet i sin mun. Och bibelsprängda som de flesta av er är, så vet ni att det här är andra Moseboks 3:e kapitel. Vi bläddrar raskt dit. Trettonde till femtonde verserna. Då sa Mose till Gud: när jag nu kommer till Israels barn och säger till dem, era fäders Gud har sänt mig till er, och de frågar mig, vad är hans namn? Vad ska jag då svara dem? Gud sa till Mose: jag är den jag är. Och han sa vidare: så ska du säga till Israels barn, jag är, har sänt mig till er. Och Gud sa ytterligare till Mose: så ska du säga till Israels barn, Herren, era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har sänt mig till er. Detta ska vara mitt namn i evighet, och så ska man nämna mig från släkte till släkte. Ja, Herren, Gud, har ju uppenbarat sig i den brinnande busken. Och när vi nu har läst detta, så ska vi hoppa tillbaka till kapitlets början och läsa de två första verserna. Och Mose vaktade fåren åt sin svärfader Jetro, prästen i Midjan. Och han drev en gång fåren bortom öknen och kom så till Guds berg, Horeb. Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden och att busken ändå inte blev förtärd. Herrens ängel, står det. Herrens ängel uppenbarar sig. Och detta ordet ängel betyder egentligen sändebud. Och denne Herrens ängel kallas lite senare i samma text för Gud. Jag är den jag är. Han kallas för jag är. Han kallar sig själv för era fäders Gud. Han kallas för Herren. Han kallas för Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Det är inte bara kärt barn som har många namn. Kär Gud har också många namn tydligen. Fast hans namn är ett. Herrens ängel. Vem är det som uppenbarar sig i den brinnande busken? Är det fadern? Eller är det sonen? Svar, det är sonen. När ni har upphöjt mig ska ni förstå att jag är den jag är. Då ska ni förstå att den som uppenbarade sig för Israels folk i hela gamla testamentet är den ni har korsfäst. Ingen har sett fadern. Men Herrens ängel uppenbarar sig gång på gång i gamla testamentet. Och ibland heter han Herrens ängel. Ibland kan han gå under andra beteckningar. Ibland kan man se honom, ibland kan man inte se honom. Men vem är det som uppenbarar sig? Svar, det är inte fadern, utan det är sonen. Vi tittar i första Mosebok, 15 kapitlet och första versen. En tid härefter kom Herrens ord i en syn till Abram. Han sa, frukta inte Abram, jag är din sköld, din lön ska bli mycket stor. Vem är det som uppenbarar sig för Abram? Jo, det är Herrens ord som kommer i en syn. Och man kan ju fråga, såg Abram bokstäver liksom fladdra förbi? Nej, i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Vem uppenbarar sig för Abram i en syn? Svar, sonen. Kan vi då säga så här att ja, vi tycker ju en del texter i Gamla testamentet är så jobbiga, så vi vill ju helst stryka dem under hänvisning till att det är en mycket lägre gudsuppenbarelse i Gamla testamentet. I Nya testamentet har vi ju Jesus, och det har vi ju inte i Gamla testamentet, så då stryker vi Gamla testamentet. Men kära hjärtanes, det är ju Jesus överallt. Så kan vi ju inte göra. Precis. Halleluja, av barns och spena barns mun har du berättat i lov. Eller har du berättigen makt till att nedslå fienden och den hämndgirige? Vi kikar lite grann i femte Mosebok 6:4. Ty där hittar vi det ord som är den judiska trosbekännelsen. Femte Mosebok 6:4. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. Herren är en. Ja visst, säger somliga. Du förstår, det här med treenigheten, det hittade man på i kyrkomötet på Nicea 325 efter Kristus. Så det är ett sentida påhitt, och därför så ska vi inte alls ägna oss åt Gamla testamentet, utan det här med fadern, sonen och den helige ande, det var någonting som man liksom kokade ihop så småningom. Herren din Gud är en. Du ska tala om en lustig sak för dig. I hebreiskan finns det två uttryck för att utsäga att något är ett eller något är en. Och det ena är begreppet ett
eller en i en sorts övergiven mening. Att man tänker sig någon som står någonstans långt borta och han är alldeles ensam och isolerad. Han är en. Men sen finns det också ett begrepp, ett eller en, som används när flera stycken är ett. Man och hustru skall bliva ett. Jag ser det är ett annat ord i hebreiskan. Det är ett ord som betyder alltså en total gemenskap, en total sammansmältning, en total enhet bestående av flera som är helt eniga, helt i gemenskap med varandra. Och lustigt nog är det ordet som används här. Herren din Gud, Herren är en. Det är inte en sorts isolerad matematisk singularis, utan det betyder alltså en total gränslös gemenskap. Alltså kan vi mycket väl räkna med Fadern, Sonen och den helige Ande i Gamla testamentet lika väl som i Nya. Och när Jesus alltså står framför judarna och säger att när ni har upphöjt mig, då ska ni förstå att jag är den jag är. Och han kan med det mena, det var jag som trädde fram i den brinnande busken. Det är Sonen och inte Fadern. Vi bläddrar till den andra salmen i Saltaren. Så ska vi läsa den. Så får vi se om det inte talas om både Fadern och Sonen i Gamla testamentet också. Om anden talas det ju i Bibelns andra vers. Första Mosebok 1 och 2. Nu ska vi se på Fadern och Sonen, Saltaren 2. Varför larmar hedningarna och tänker folken fåfänglighet? Jordens konungar reser sig upp och förstarna rådslår med varandra mot Herren och hans smord. Låt oss slita sönder deras bojor och kasta deras band ifrån oss. Han som bor i himmelen ler, Herren bespottar dem. Då talar han till dem i sin vrede och i sin förgrymmelse förskräcker han dem. Jag själv har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg. Jag vill berätta om vad beslutat är. Herren sa till mig, du är min son, jag har idag fött dig. Begär av mig så skall jag ge dig hedningarna till arvedel och jordens ändar till egendom. Du ska sönderslå dem med järnspira, som lerkärl ska du krossa dem. Så kom nu till förstånd, ni konungar. Låt varna er, ni domare på jorden. Tjäna Herren med fruktan och fröjda er med bävan. Hylla Sonen så att han inte vredgas och ni förgås på er väg. Ty snart kunde hans vrede upptändas. Saliga är alla de som tar sin tillflykt till honom. Det vill säga som tror på honom. Fadern talar till jordens konungar om Sonens konungadöm. När vi nu ändå läser om konungar och konungabegreppet, för det här står ju också om den smord i den här salmen. Förstarna rådslår med varandra mot Herren och hans smord. Det är Hamashiach, Messias, som talas om här. Vi ska titta lite grann på begreppet kung i sammanhanget. Vi ska gå till Första Samuelsboken, 8 kapitlet och 6 versen. Och när vi kommer in i det textavsnittet så har vi den så kallade domartiden bakom oss. Där Herren hade utsett olika profeter till att för folket förkunna Guds vilja. Men dessa profeter hade ingen makt i folket, utan kunde bara kungöra Guds vilja och utlämna åt folket att rätta sig efter Guds vilja eller strunta i den. Och som det står i sista versen i sista kapitlet av domarboken: på den tiden fanns ingen konung i Israel. Var och en gjorde vad honom behagade. Det var en röra utan like, med andra ord. Och till sist tröttnade folket på denna röra. Lag och ordning brukar det heta, istället för omvändelse. Det är ju två skilda saker. Omvändelse, då är rättfärdigheten frivillig. Lag och ordning, då är man tvingad. Och nu kommer de äldste i Israel till Samuel, hjärtinnerligen trötta på den röra som råder i landet. Och så begär man en kung av Samuel. Sjätte versen: men Samuel ogillade att de sa så: ge oss en kung, för att han må skipa rätt bland oss. Och Samuel bad till Herren. Då sa Herren till Samuel: lyssna till folkets ord och gör allt vad de begär av dig. Ty det är inte dig de har förkastat. Nej, mig har de förkastat genom att de inte vill att jag ska vara kung över dem. Som de alltid har gjort från den dag då jag förde dem upp ur Egypten ända till denna dag. Genom att de har övergett mig och tjänat andra gudar, så gör de nu också mot dig. Vem är det som talar? Är det fadern eller sonen? Ja, det är sonen. Han som skulle vara deras kung. Och som nu säger till Samuel: mig vill de inte ha till kung. Därför att det är ändå sonen som uppenbarade sig för Abraham och slöt förbund med Abraham. Det är sonen som stiger ned på Sinai berg och sluter förbund med folket. Det är han som är folkets korn. Och nu kommer folkets äldste till Samuel och vill att han ska smörja någon ur folket till deras korn. Och det här är ju en intressant bild av det märkliga faktum att Gud bygger inte frälsningshistorien på vår rättfärdighet och på vårt samarbete, utan han bygger den på vår synd. Meningen är ju till sist att Jesus ska födas som deras konung, Israels konung och därmed jordens konung. Men från början var det sagt: ni ska inte begära någon konung. Och just därför begär man en konung. Och Herren, som vet om allt det här hela tiden, han låter deras synd skapa det konungadöme som han så att säga går in i med sin rättfärdighet. Och det tycker jag är så fascinerande. Gud bygger inte på vårt samarbete, utan han bygger på det vi har i övermått, nämligen vår synd. Skulle han bygga på vårt samarbete, så kunde man alltid vara ängslig för att det här kommer naturligtvis aldrig att gå. Men bygger han på vår synd, så är det idiotsäkert. Det måste funka. Det tycker jag är så skönt. Ingenting kan göra Guds planer om intet, därför att de bygger på vår synd och hans rättfärdighet. Och vår synd finns i övermått, hans rättfärdighet finns ännu mer i övermått. Det här måste funka. Vi går till Zakaria 9:9. Det är sonen som är konung, det är han som är dens mod. Jag har själv insatt honom som konung på mitt heliga berg. Där är det fadern som talar.
Sakaria 9:9. Välkända ord. Läses första söndagen i advent. År ut och år in. Fröjda dig storligen, du dotter Sion. Höj jubelrop, du dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer fattig, ridande på en åsna, på en åsninnas fol. Ja, här står det nu talat om kungen, hur han ser ut när han kommer. Han är rättfärdig. Det hebreiska ordet betyder egentligen i sin grundbetydelse sannfärdig. Han är sanningen. Han är segerrik. Där är det ordet Jesha. Frälsande, räddande, segrande som åsyftas. Han kommer fattig, ridande på en åsna. Fattig. Ja, det hebreiska ordet ani som användes här. Det betyder både fattig på pengar men också ödmjuk. Grundbetydelsen är egentligen att vara i trångmål. Den som är i trångmål är som regel ödmjuk och som regel fattig. Fattig och ödmjuk, ridande på en åsna. Sann, rättfärdig, segerrik, frälsande. Det är en fin beskrivning det här av konungen när han kommer. Och den bilden står ju i kontrast till de bilder av Herren som finns i Gamla testamentet när han uppenbarar sig inte som människa utan i sin himmelska härlighet. Jesaja 6. I det år då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod omkring honom, var och en av dem hade 6 vingar. Med 2 täckte de sina ansikten, med 2 täckte de sina fötter och med 2 flög de. Och den ene ropade till den andra och sa: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Och dörrtrösklarnas fästen darrade när ropet ljöd, och huset blev uppfyllt av rök. Då sa jag: ve mig, jag förgås, ty jag har orena läppar, och jag bor bland ett folk som har orena läppar. Och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. Vad betyder Sebaot? From teknisk term som vi använder utan att veta vad den betyder. Det betyder allmaktens Gud, Herren Sebaot. Härskarornas Gud, arméernas Gud, allmaktens Gud. Makternas Gud. Och det är klart, Jesaja får se Jesus. Han heter inte Jesus än, för han har inte blivit född som människa. Men det är sonen som uppenbarar sig. Ingen har sett fadern. Det är sonen som uppenbarar sig. Detta är Israels konung. Det är inte mig de vill ha till kung, säger han. Utan det är en människa. Och det valet, den synden, bereder vägen för att denna konung, som sitter på en hög och upphöjd tron,
så att dörrtrösklarnas fästen darrar. Han låter sig födas som en människa. Rättfärdig, frälsande, i trångmål, ödmjuk, fattig. Jesaja talar om det lite senare. 9:e kapitlet, 6:e och 7:e verserna. Nu är det inte första söndagen i advent, utan nu är det juldagen. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara underbar i råd, väldig Gud, evig fader, fridsfurste. Så skall herradömet bli stort, och friden utan ände över Davids tron och över hans rike. Så ska det befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan skall göra detta. Här kommer en människa att födas. Ett barn blir oss fött. Vem är det, säger vi? Väldig Gud, säger Jesaja. Vilken väldig Gud, Herren Sebaot. Han som uppenbarat sig för Jesaja på en hög och upphöjd tron. Vem är vi att säga att vi läser inte Gamla testamentet? Ty det har inte samma höga Guds uppenbarelse som Nya testamentet. Daniels bok, 7:e kapitlet. Verserna 9-14. Daniel 7:9. Medan jag ännu såg på detta blev troner framsatta, och en som var gammal satte sig ned. Hans klädnad var snövit, och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor, och hjulen på den var av flammande eld. En flod av eld strömmade ut från honom. 1000 gånger 1000 var hans tjänare, och 10 000 gånger 10 000 stod där till hans tjänst. Så satte han sig ned till doms, och böcker blev öppnade. Medan jag nu såg på detta skedde det att, för det stora ords skull som hornet talade. Det syftar på verserna innan här, där antikrists framträdande beskrivs i form av ett horn som skjuter upp. För det stora ords skull som hornet talade, medan jag ännu såg på det. Djuret dödades och dess kropp förstördes och kastades i elden för att brännas upp. Från de övriga djuren togs också deras välde, till deras livslängd var bestämd till tid och stund. Sedan fick jag i min syn om natten se hur en som liknade en människoson kom med himmelens skyar. Och han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Åt denne gavs välde och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska tas ifrån honom, och hans rike skall inte förstöras. Här har du konungen igen. Hans rike. Och att detta är Israels konung behöver man inte tveka om. Men nu är han inte den som sitter på den höga och upphöjda tronen. Nu kommer han i gestalt av en människoson.
Nu har han låtit sig födas till människa. Och så har han återvänt till Fadern. Och Fadern öppnar böcker och en dom kommer att skipas. Och den domen innebär att han som ser ut som en människoson, han får ära och välde och rike. Ett evigt välde och ett evigt rike. Ett som inte kan förstöras. Vi går tillbaka till Johannes 8 kapitel nu. Så ska vi läsa några verser till. 31 till och med 37. Till de judar som trodde på honom sa Jesus: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. De sa: vi härstammar från Abraham och har aldrig varit slavar under någon. Vad menar du då med att vi ska bli fria? Jesus svarade: sannerligen jag säger er, var och en som syndar är slav under synden. Slaven stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid. Om nu sonen befriar er blir ni verkligen fria. Jag vet att ni härstammar från Abraham, men ni vill döda mig därför att mitt ord inte har trängt in i er. Mitt ord har inte trängt in. Ja, men kära Jesus, det är väl kanske inte så konstigt. De har ju bara haft 3 minuter på sig. De har ju alldeles nyss kommit till tro. Du får väl ha lite tålamod med dem i alla fall. Du har ju bara pratat med dem, ja, en liten stund. De kan väl få gå hem och sova på saken. Det är inte det han menar. Mitt ord har inte trängt in i er. Lagen och profeterna. Herre, så ber jag att du skickar Lazarus till att varna mina bröder. Vi har Mose och profeterna. Dem kan de lyssna till. Nej, fader Abraham. Men om någon kommer till den från de döda, då ska de lyssna. Lyssnar de inte till Mose och profeterna, ska de inte låta övertyga sig om någon uppstår från de döda. Mitt ord har inte trängt in i er. Här står alltså Jesus och talar om det vi föraktfullt många gånger kallar för gamla testamentet, och som vi på olika sätt försöker dribbla bort och sätta ur spel, nonchalera, stryka över, låtsas som det inte fanns. Tänk om Herren kom till svensk kristenhet idag. Vad skulle han säga då? Mitt ord har inte fått tränga in i er. Du ska älska Herren din Gud över allting och din nästa som dig själv. Det där har vi vänt på idag. Du ska älska din nästa över allting och Herren Gud som dig själv. För det är så viktigt att kyrkan backar upp all möjlig lagstiftning som i själva verket bär laglöshetens märke. Och all sådan uppbackning sker i nästan kärlekens namn. Vi ska verkligen hjälpa varandra rätt i livet och bära varandras bördor. Men Gud har inte kallat kyrkan till att gå den sortens ärende. Och har minst av allt kallat kyrkan till att först sätta 2/3 av den heliga skrift ur spel. och sedan göra på det sättet. Vi firar ju i år 400 års minnet av Uppsala mötesbeslut att den heliga skrift ska vara det enda rättesnöret för människans tro. Tänk om vi skulle ta och sätta stora boken i kraft istället för att bara dela ut lilla boken. Tänk om den heliga skrift verkligen fick bli ett rättesnöre för människans tro. Då kunde vi tala om ett jubelår. Nu tycker jag att jag sätter det i halsen. Mina ord har inte trängt in i er. Vi läser lite senare i samma kapitel. Från 55:e versen. Ja, vi kan börja i 53 kan vi börja. Skulle du vara större än vår fader Abraham? Han dog och profeterna dog. Vem tror du att du är? Jesus svarade: om jag själv förhärligar mig är min härlighet ingenting värd. Det är min fader som förhärligar mig, han som ni säger är er Gud. Ni vet inte vem han är, men jag känner honom. Och om jag säger att jag inte känner honom så blir jag en lögnare som ni. Men jag känner honom och jag bevarar hans ord. Er fader Abraham jublade över att han skulle få se min dag. Han fick se den och gladde sig. Judarna sa då till Jesus: du är inte 50 år och ändå har du sett Abraham. Han svarade: sannerligen jag säger er, jag är och jag var innan Abraham blev till. Då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus försvann och lämnade templet. Jungfrufödseln är ju på utgång. Den kan man ju inte predika på fullt allvar, säger somliga. Och många tycker till och med att den är onödig. Den behövs ju inte. Varför ska vi hålla fast vid såna här mer eller mindre mytiska läropunkter? Jo, det kan jag tala om. Därför att om vi inte håller på jungfrufödseln så blir det som kallas för Jesu preexistens. Alltså detta att Jesus finns i sonens gestalt genom hela gamla testamentet. Att han är den som sluter förbund med Israel. Han är den som uppenbarar sig för folket. Han är den som talar genom profeterna. Han är den som på allt sätt handlar och ger sig till känna. Jungfrufödseln är den enkla förklaringen till hur han som sitter på en hög och upphöjd tron nästa gång vi ser honom kan sitta som en människa, en människoson, fattig, ridande på en åsna. Och Jesus säger här: jag är innan Abraham blev till. Ja visst, jag fanns då. Det var jag som tittade in i tältet när Sara skrattade. Och sa: vad skrattar du åt? Oh nej, jag skrattar inte. Jo, visst gjorde du det. Om ett år ska du ha en son. Vem var det? Vem var det som sen gick till Sodom? Var det fadern? Hej. Det är med sonen som Abraham underhandlar. Och förhandlar fram att om det bara finns 10 rättfärdiga i staden så ska staden bevaras. Och staden gick inte under för att det fanns så många syndare, utan för att det fanns så få rättfärdiga. Det är tänkvärt. Men vem är det? Ja, det är Jesus innan han blir Jesus. Och allt det här måste vi förstå för att verkligen begripa vad Paulus talar om i den så kallade Kristushymnen i Filipperbrevets andra kapitel. Nu slår vi upp det. 5:e versen, Filipperbrevet 2.
Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt, då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa, gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän ska böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud, Fadern till ära. Nu är det säkert så här att detta är en dålig översättning på en punkt. Det ska säkert inte stå i elfte versen att Jesus Kristus är Herre i obestämd form och med litet H. Utan det ska stå Herren med stort H och ett N på slutet. Vi säger visserligen på morgnarna i våra ashram att Jesus är Herre. Och det gör vi ju helt personligt. Han är Herre över mitt liv. Jag vill ha honom till min Herre. Men den urkristna trosbekännelsen var helt visst denna. Att Jesus är Adonai. Typ på många ställen i Gamla testamentet. När Gud uppenbarar sig, när Gud talar genom profeterna, då står det Herren, ibland står det Herren, Herren. Och det är det hebreiska ordet Adonai. Och denna bekännelsen, Jesus Kristus är Herren, betyder alltså att Jesus, han som red på åsnan, är densamme som den Jesaja såg i templet när dörrtrösklarnas fästen där. Han är densamme som den som stig ner på Sina i berg. Jesus är Herren. Och det kan ju också den säga som inte vill ha med honom att göra. Ty det är ett objektivt faktum. Det är bara ett konstaterande. Det är inte en överlåtelse. Somliga kommer att böja sina knän därför att nu träder han fram och visar att han har all makt. Och du vet hur man känner sig när man blir lite maktlös, va? Då viker sig knäna. Så när han träder fram i allmakten, då kommer alla att ropa som Jesaja gjorde i templet. Ty hans härlighet är inte mindre nu än den var då, jag försäkrar. När Johannes möter Jesus på Patmos så faller han ner som död. Fastän han har gått med Jesus i flera år och kallar sig själv den lärjunge som Jesus älskade. Så den som kan hålla knäna raka då, den vill jag se. Och att alla kommer att konstatera att Jesus Kristus är Herren, det tror jag också är den självklaraste sak i världen. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Han avstod från allt. När vi har förstått vem det är som sitter på tronen, när Jesaja ser honom, så förstår vi vilken ödmjukhet att låta sig födas i ett stall. Vilken offervilja bara att bli människa. Och sen är det inte nog med det. Han blir den människan som till sist alla kastar sig över för att liksom ladda ut allt av vrede, av harm, av besvikelse, av skuld, av allt på honom. Och han låter allt läggas på sig. Inte för att han är tvungen, utan för att han vill det själv. Sakarja 12 och 10 till sist. Ännu någonting i storleksordningen 500 år innan han står där mitt ibland Israels barn och så småningom låter sig korsfästas, så säger han så här om den dag då Israels folk ska förstå vem som är deras messias. 12 och 10, Sakarja. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta en nådens och bönens ande, så att de ser upp till mig och ser vem de har genomborrat. Och de skall hålla dödsklagan efter honom som han håller dödsklagan efter ändesonen, och ska bittert sörja honom som han sörjer sin förstfödd. Vem är det som talar? Det är Gud. De ska se upp till mig och se vem de har genomborrat. Är det fadern eller sonen? Svar, det är sonen. Med vilken rätt börjar vi stryka i Gamla testamentet under hänvisning till att det är Gamla testamentet? Hur vågar vi när han själv, som uppenbarat sig i varje bok och talar på varje sida i Gamla testamentet, och som säger att den som tar bort en enda prick av den texten ska räknas för den minste i himmelriket. Hur vågar vi ta ifrån oss själva och varandra all den texten? Låt inte lura dig. Det finns ingen gradskillnad mellan Nya testamentet och Gamla. Säg för allt i världen inte att du läser Nya testamentet istället. Vår enda bön är att Herren ska öppna våra sinnen så att vi förstår skrifterna. Gamla testamentet som är som nya. Du vet, i en del bibelöversättningar så brukar man skriva det som Jesus säger med röd text. Om vi gjorde det konsekvent också genom hela Gamla testamentet, så skulle hela Bibeln bli röd. Och så skulle den se ut. Ty det är sonen som talar. Det är sonen som uppenbarar sig. Han gör alltid vad fadern säger. Jag och fadern är ett. Herren din Gud, Herren är en. Inte en avskalad, isolerad ensling, utan en total gemenskap. Fader, son och helig ande. Låt heller ingen tala om för dig att treenigheten inte finns i Bibeln. Det är inte heller sant. Vi behöver inte bli liberala i onödan, menar jag, när det inte behövs. Låt oss sätta den heliga skrift i ära och ha klart för oss att den svaga punkten är inte Bibelns noggrannhet, utan dina och mina begränsade fattningsgåvor. Där sitter den svaga punkten, inte i Guds ord. Nu ska vi be. Herre Jesus Kristus, vi prisar och tackar dig
du som idag är minst lika upphöjd och härlig som den gången då du visade dig för Jesaja, som den gången då du steg ned på Sinai berg, som den gången då du uppenbarade som en eldslåga i en brinnande buske. Herre, vi vill att du ger genom din heliga ande en djup övertygelse om att ditt ord är heligt och okränkbart. Och må sedan människor kalla oss fundamentalister. Det överlever vi, i synnerhet med din hjälp, Herre. Har de kallat dig för Belzebul, vad ska de inte kalla oss? Herre, vi skäms inte för evangelium, men vi skäms inte för gamla testamentet heller. Och vi vill på allt sätt be dig att gamla testamentet fick bli lika heligt för oss som nya testamentet. Så att vi också kunde se på ditt egendomsfolk med öppnade ögon och med en rätt förståelse för din historiska avsikt. Amen.